Vi lever i mission, vi brinner för mission och därför är det extra roligt att få vara här den här dagen och få prata om mission. Är du redo för det? Ja, du låter inte så redo. Man kan nästan tro att man är i Sverige. Är du redo för lite missionspredikan här idag? Ja, det låter bättre. Jag gillar ungdomarna där uppe. De är på, de klappar i händerna. Och jag gillar de äldre här nere också. Det är underbart med Guds familj, med Guds församling. Det är faktiskt den enda riktigt levande organismen i samhället idag där du har alla generationer tillsammans. Du har barn, du har ungdomar, unga vuxna, unga familjer, medelålders och lite äldre. Och på något sätt så ska vi samexistera i den här organismen som kallas församling. Och det är något fantastiskt att få vara församling. Är det enkelt? Nej, inte alltid. Men det är någonting som Gud har bestämt om att vi ska få vara Kristi kropp tillsammans. Där vi får vara varandra till tjänst, där vi får betjäna varandra. Men också att vi får utrusta varandra för att nå människor som inte känner Jesus Kristus. Jag och Teresa var relativt unga. Vår äldste son Benjamin, han var bara 11 månader. Och vi var på väg till Indien som missionärer. Vi hade burit på den här missionskallelsen under några år. Och våra hjärtan brann för att nå dem som inte hade fått möjligheten att höra om Jesus Kristus. Nu satt vi på ett hotellrum i Delhi och undrade om det hade varit ett klokt beslut att flytta ut på missionsfältet med ett litet barn som var 11 månader. Vi upplevde mycket glädje, men det fanns också en hel del kamp inom oss. Vi hade kastat loss från Sveriges trygga hamn. Och nu var vi där ute i Indien på vårt livs största, hittills då, största missionsäventyr. Visst var det ett pris att betala. Vi hade lämnat familj och vänner bakom oss. Men inom oss fanns en djup övertygelse om att vi var mitt i Guds vilja. Vi hade beslutat att följa Jesus ut på missionsfältet. Och det var ett helt rätt beslut för oss. När vi nu ser tillbaka på de här dagarna, den här tiden i Indien. Mer än 20 år har passerat. Så ser vi tillbaka på den här tiden. Då är vi otroligt tacksamma till Gud att han gav oss möjligheten och förtroendet att få åka ut och predika evangelium. Många människor fick beröras av evangeliet. Många människor kom till tro. Många människor fick uppleva befrielse och helande. Vår första missionsinsats påverkade inte bara människor i Indien. Utan det framförallt gjorde så var det att det påverkade oss. Den gav oss en tydlig inriktning för våra liv. Och det har gjort att vi har fortsatt att vara Guds medarbetare i hans stora missionsuppdrag att nå världen med evangelium om Jesus Kristus. Vi har fått, och vi hade fått då, en fördjupad kärlek till de här dyrbara människorna som fanns i Indien. Som ännu inte hade fått höra om Jesus. Och den har inte gått ur sedan dess. Utan den är faktiskt starkare idag. Teresa och jag, vi älskar Jesus. Och vi vill gärna vara med och utbreda Guds rike ytterligare. För som ni hörde tidigare så finns det fortfarande en hel del arbete att göra i vår värld idag. Det finns fortfarande många människor som aldrig haft chansen att få höra talas om Jesus Kristus överhuvudtaget. Jag skulle vilja läsa ett bibelord här idag. Och det är från första Mosebok. Det är 26 kapitlet och verserna 18 och 19. Första Mosebok, det är 26 kapitlet, verserna 18 och 19. Och nu kan du undra, vad har de här verserna med missionsbefallningen och missionsuppdraget att göra? Ja, om du sitter kvar och inte går ut så kommer du få reda på det alldeles strax, jag lovar. Men det står så här, i första Mosebok, 26 kapitlet, verserna 18 och 19. Isak grävde på nytt fram Det är vattenbrunnar som hade grävts på hans far Abrahams tid, men fyllts igen av filisterna efter Abrahams död. Och han gav dem samma namn som hans far hade gett dem. När Isak grävde i dalen fann de en källa med rinnande vatten. Ordagrant så står det faktiskt levande vatten på hebreiskan. Vad har brunnar med missionen att göra? Jo, en brunn. Det representerar, alltså det är ett grävt hål eller borrat hål på den tiden. Ett grävt hål, en djup grop i marken där man kan utvinna vatten från. Och vad står vatten för? Vatten står för liv. I ett torrt landskap, i ett ökenlandskap, i en situation där det är varmt, hett, solen skiner. Så som det ser ut nere i Israel så är man i väldigt stort behov av vatten. Och det vatten som fanns i brunnen var helt avgörande för att livet skulle kunna finnas i den här torra, karga, i den här ökenlandskapet, i den här värmen. Fienden hade grävt igen brunnarna. De brunnar som Abraham hade grävt upp, de hade fyllt igen dem. Filisterna hade gjort det efter Abraham var död. Men Isak började gräva ur de här brunnarna. Och när han grävde ur dem så gav han dem samma namn som hans fader Abraham hade gett dem. Och när Isak grävde i dalen så fann de en källa med levande vatten. Jag tror att vi som församling, som församlingar, behöver gräva ur de brunnar som fienden har fyllt igen. Jag tror att vi behöver lokalisera var de är. Jag tror vi behöver gräva upp dem. De måste grävas ut. Det är ett arbete som behöver göras så att vi hittar fram till källan så att friskt levande vatten får börja flöda fram igen. En brunn som har fyllts igen i svensk frikyrka, det är missionsbrunnen vill jag uppleva. Den håller på att fyllas igen. Det är inte som det har varit. Det var tidigare många hundratals, faktiskt tusentals missionärer som har gått ut ur det här landet, Sverige. Det finns en kallelse till pionjärmission i den svenska frikyrkan. Svenska församlingar lever tyvärr inte i den kallelsen så som vi borde. Gud vill att vi ska hitta tillbaka till vår kallelse. Vi behöver gräva djupare. Vi behöver gräva ur de här igenfyllda brunnarna så att levande vatten får flöda fram. Herren vill se ett väckelsearbete ske bland de onådda folken. Men han vill också se väckelse, andlig förnyelse, ett andligt uppvaknande också i vårt land, i Sverige idag. Sverige är i behov av Jesus Kristus. Kan du hålla med om det? Om du kan det, säg gärna amen. Jag vet, jag är lite jobbig. Jag predikar en hel del utomlands och då får man ganska mycket gensvar. Och så där. Så om jag jobbar lite med dig idag så får du överinseende med dig. Det här är ju ett samarbete. Vi har gudstjänst tillsammans, eller hur? Så är det. Men det är så här att det finns en stark koppling mellan Sveriges väckelserörelser och att Sverige har sänt ut missionärer till jordens olika hörn. Det är ingen slump att när vi sänder ut människor i mission så kommer Gud göra också någonting på hemmaplan. Så där har det varit sedan mitten av 1800-talet när väckelserörelsen började froda. Uppe i de trakter där jag bor så fanns det väckelserörelser väldigt, väldigt tidigt. Bara några kilometer ifrån där jag bor så samlade man i början av 1800-talet tusentals människor och lyssnade när evangelisten predikade evangeliet. Polisen jagade efter honom. Han var satt på fästning i Örebro på vatten och bröd. För man fick ju inte samla människor utan att det fanns en präst med från den lutherska kyrkan. Utifrån det här, i samband med det här så började läsarrörelsen växa fram. Varför kallades de läsare? Jo, De hade en stor passion för att läsa Guds ord. Man samlade sig hemmen, man läste Guds ord, man läste andaktslitteratur också och man bad tillsammans. Och Guds ande började röra vid människor. Det finns en berättelse från västra Värmland där man samlade i sitt hem och det var ganska mycket människor i det här hemmet. Och det var en gästpredikant som var där och då dök områdets präst upp med sina medarbetare. Och när prästen höjde sin röst, eller när predikanten höjde sin röst och började tala, då ställde sig prästen upp och sa: stopp, 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 det här får han inte tala om. Stopp, 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 det här är inte bra. Och det var alldeles tyst i rummet. Då ställde sig en äldre kvinna upp och sa så här till prästen: jag finner det här väldigt märkligt att du höjer din röst och försöker få stopp på vårt möte. Vad var du när vi satt med brännvinsflaskorna? Vad var du när vi levde i misär? Vad var du? Du satte aldrig stopp för det. Men nu, när vi har hittat Jesus, då vill du sätta stopp för det. Då var det ännu tystare i rummet, kan jag säga. Och prästen och hans följe, de lämnade det här husmötet. Men i mitten av 1800-talet så kom det en rörelse som hette EFS. Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Den startades 1856. De började sända missionärer, framförallt ner till Afrika, till Etiopien. Det finns något som heter Makanesusrörelsen i Etiopien, som är en stark väckelserörelse inom den lutherska kyrkan. Svenska missionärer var med i det arbetet. Svenska baptistsamfundet startades 1857, som ni kommer ur i begynnelsen. Det startades 1857 och en av förgrundsgestalterna var Anders Wiberg, vad jag förstår. De sände också missionärer. Och vi ska höra lite mer om vad man gjorde tidigare. Det fanns en stark koppling mellan stark församlingstillväxt, många som döptes, många som kom till tro på Jesus, men också många missionärer som sändes ner i Afrika framförallt, men också andra platser. Missionsförbundet startades 1878. Det hör man ju på namnet, mission. De sände också missionärer. Helgelseförbundet 1887. De hade ju något som hette Torpkonferensen och det finns ju fortfarande uppe på Närkeslätten. Från den platsen sändes det hundratals missionärer i många gånger ner till Kina, till Afrika, till olika delar av världen. Och många människor blev berörda. Det var en väckelserörelse. Örebromissionen, som den församling som jag tillhör och är pastor i, kommer ifrån. De hade en man som heter John Ångman. Han var ju baptist. Och han startade då Örebro missionsskola. Och han ville utrusta människor för att utbreda Guds rike i vårt land. Men också sända missionärer ut utanför landets gränser. Det fanns en annan man som föddes 1852. Hans namn var Fredrik Fransson. Han var en av förgrundsfigurerna till det som heter och heter idag Svenska Alliansmissionen. Han tog på sig uppdraget att rekrytera 200 missionärer till Hudson Taylor och den kinesiska inlandsmissionen. Hudson Taylor fick de första 100 missionärerna från Sverige. Och han skrev ett brev tillbaka till Fredrik Fransson och han sa: de är outbildade, de är dåligt klädda. Och de har ingen hyfs och ingen maner. Och han var besviken. Ett år senare så får Fredrik Fransson ytterligare ett brev ifrån Hudson Taylor. Där han säger: jag ber så mycket om förlåtelse. Jag gjorde ett stort misstag att döma ut de svenska missionärerna. De är de mest trofasta. De ger aldrig upp. De går inte att stoppa. De må vara dåligt klädda och de kanske inte passar in i alla lägen. Men de är fantastiska missionärer. Kan du sända 100 till? Det finns ett arv över vårt land av mission. Några år senare så kommer en man som heter Levi Petrus, som är född på Vargön, också en baptist, som blir döpt i den helige ande. Och utifrån den rörelsen som idag kallas pingströrelsen så sändes det missionärer ner i Afrika, men framförallt till Brasilien till att börja med. Vi ska prata mer om det. Den sista rörelsen som jag skulle vilja påstå som har funnits, det var trosrörelsen med Ulf Ekman. De sände ut missionärer framförallt till Östeuropa och in i Ryssland. Från en och samma församling hade man 113 missionärer som mest från en enskild församling. Vad försöker jag säga med det här? Jo, att det finns ett tydligt DNA i svensk kristenhet. Där väckelse hänger ihop med sändande av pionjärmission. Alla dessa väckelserörelser har verkat för evangeliets spridning och haft en stark pionjäranda över sin mission. Ett stort antal missionärer har sänds ut från dessa rörelser, har sänds ut från vårt land och påverkat den här planeten med evangelium om Jesus Kristus på ett fantastiskt sätt. Jag kan läsa om det i många böcker, men jag har personligen upplevt det. Under snart 30 år så har jag arbetat med mission. Jag har varit i många länder. Jag har varit på alla kontinenter utom Sydpolen. Och i många länder har jag varit många, många gånger under långa perioder. Och det är spännande när man kommer till platser. Och så kommer de upp till mig. Nu hittar jag på ett namn bara. Och så säger de så här. Du känner väl Anna Svensson, säger de. Nej, vem är Anna Svensson? Jo, hon kom hit till vårt land och började predika evangelium. Och hon började träna vårt folk och hon började predika. Och det spreds en väckelserörelse och församlingar planterades. Du måste ju känna till Anna Svensson. Jag säger nej, tyvärr, jag vet inte vem hon var. Plats efter plats efter plats har jag kommit till där man har sagt att svenska män och kvinnor har åkt ut och påverkat byar, städer, regioner och hela länder med evangelium om Jesus Kristus. Det är någonting med oss här uppe i kalla, karga, norra Europa. Det finns någonting nedlagt i vårt DNA. Det finns en kallelse på Sveriges land. Det finns en kallelse på dig och mig, på Sveriges frikyrka. Det är bara att titta på vår flagga. En himmelsk blå flagga med ett gyllengult kors på. Så tydligt. Vi kommer med ett gyllene budskap om himmelen. Jesus Kristus är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom honom. Det är vårt uppdrag, det är vår kallelse och det är vårt budskap till vårt land och utöver världen. Tyvärr, måste jag säga, har det varit en kraftig nedgång av missionsengagemanget under de senaste decennierna i vårt land. I Dagens Nyheter den 14 november 2021 så kunde man läsa följande. Idag har pingströrelsen 150 missionärer utsända. För några decennier sedan var det 1000 missionärer. Och artikeln i Dagens Nyheter beskriver hur missionsivern har falnat inom pingströrelsen. Jag vill inte på något sätt hänga ut pingströrelsen. Det ser tyvärr likadant ut i övriga frikyrkorörelser i vårt land och tyvärr till och med sämre. Mina vänner, vi måste börja gräva ur brunnarna som fienden har kastat igen. Vi måste gräva ur brunnarna så att det levande, livgivande vattnet får börja flöda fram. Vi måste hitta kallelsen som vi har som svensk frikyrka. Vi måste få tag i Guds kallelse för vårt land. Det sägs om Levi Petrus, det har skrivits mycket om honom, att när de hade det jobbigt i Philadelphia kyrkan i Stockholm så sa han många gånger, nu mina vänner behöver vi skicka ut några missionärer till när det är så jobbigt här på hemmaplan. Har vi det jobbigt? Satsa på mission. Är det besvärligt? Satsa på att nå dem som ingen bryr sig om. Är det besvärligt? Är det torka i hemförsamlingen, satsa på mission. Du vet, jag kommer från en liten by. Det bor 500 personer i Mullhyttan. Där jag bor just nu. Vi är ungefär 85 personer aktiva i församlingen. Det är en ganska stor procent av byn. Det är inte som så att allt vi gör är perfekt och bra. Och kära någon vad mycket vi skulle kunna göra bättre. Så jag står inte här och skryter på något sätt. Men vi satsar på mission. Vi gör stora delar av vår omsättning ut i mission. Vi lever med mission varje söndag efter söndag. Vi har missionärer utsända från församlingen. Vi får se Guds verka på olika delar av vår jord. Och vi går emot strömmen. Statistiken säger att landsbygdsförsamlingarna slår igen gång efter gång efter gång efter gång. Det finns färre och färre kvar. För oss är det viktigt att våga satsa på missionen. För jag tror inte Gud släcker en lampa som brinner för dem som ingen annan bryr sig om. Vi satsar på unga människor. Vi tränar unga människor. Vi utrustar unga människor för att dela evangelium i vårt land och bland de onådda. Jesus tror jag inte flyttar på ljusstaken på en sån församling. Vi är bara en generation från att bli utsläckta i vår lilla by. Vi måste klamra fast vid uppdraget, missionsuppdraget om att nå världen med evangelium. 1910 så var det två unga män som befann sig i Nordamerika. Den ena hette Gunnar Wingren, den andra hette Daniel Berg. Gunnar var på bibelskola. Han hade emigrerat och gått på en baptistunionens bibelskola i Chicago. Han hade fått en kallelse att skulle åka som missionär till Indien från baptistseminariet. Men han fick inte frid i sitt hjärta. En ung man som hette Daniel Berg befann sig inte ganska långt därifrån och fick en kallelse att åka och möta denne Gunnar Wingren. De började be och söka Gud. Och det kom in en man och profeterade över dem och sa: jag ser ett namn över era huvuden. Det står Beläng, exakt. I nordöstra Brasilien, i Amazondeltat. Jag har varit där. De visste inte vad det här var. De gick till stadens bibliotek och började slå i kartböcker. Och de hittade den här Beläng, att det låg i Brasilien. De hade $90 på fickan. Och de tänkte: vi måste åka dit. Gud kallar oss till Brasilien. De gick till den lokala församlingen och frågade: kan vi få lite stöd för att köpa biblar och portugisiska traktater? För Gud kallar oss till Brasilien. Församlingen sa nej. De sa: det här är dårskap. Det här kan inte vara från Gud. Då gjorde de den här järva att de började söka Gud, och den helige ande sa åt dem: ni ska ge bort de här $90 till en kristen tidning. Så de gav bort $90 till den här tidningen. Nu hade de inga pengar. Och de fick möjligheten att predika i församlingen innan de skulle åka till New York för att ta båten ner till Beläng. De hade inga pengar. De visste inte hur de skulle kunna betala för biljetten. Och biljetten visade sig kosta $90 för de båda. De predikar i församlingen. Församlingen tar inte upp ett offer åt dem. De lämnar. Men ute på kyrkbacken eller utanför byggnaden, det står församlingsmedlemmar och börjar ge dem pengar. Stoppa pengar i fickan på dem. Och när dagen var slut hade de fått $360. 4 gånger så mycket som de hade gett bort. När de kommer till New York för att leta efter den här båten och som de ska åka med till Brasilien, så möter de en affärsman som de kände. Han tar fram sin plånbok och han säger: Gud har varit på mig en lång tid att jag skulle ge er $90 in i det arbete ni ska göra. Så då får de ytterligare $90. De åker ner till Brasilien. Och för att göra en väldigt lång historia kort: idag är det över 20 miljoner människor som finns i de olika rörelserna som har startats utifrån det arbete som Gunnar Wingren och Daniel Berg begynner. Visst var det bra att de inte lyssnade när folk sa åt dem: det här är vanvett. Det här är galenskap. Gör inte det här. Ingen ville understödja dem. De hade inget understöd under de första 4-5 åren i Brasilien. Tänk om de hade stannat hemma. Idag är det över 20 miljoner människor i Brasilien. Wow. Svenska enkla missionärer. Envisa som få. I början var de själva. Men sen började de få stöd från Sverige. Och arbetet växte förstås. Det fanns en annan man. 1923 var han 22 år gammal. Han vägde bara 29,5 kilo då. Han var sjuk i tuberkulos. Han hade legat och förbannat Gud. Han var uppväxt i en kristen familj. Hans mamma var varmt troende. Men han vägrade böja sig för Gud. Han hade varit brinnande för Jesus som ung. Han hade som det, man läser om honom, så när han var 8-9 år så gick han avsides och brukade be. Det är ju inte så vanligt med 8-9-åringar, men han gjorde det. Men han växte upp och kom i övre tonåren, så började han arbeta på järnvägen. Han började dricka, han började röka och tappa bort liksom kallelsen från Gud. Han var sjuk. Han låg där på sin sjuksäng. Och han skrev till och med ett brev hem till sin mamma och sa så här: när jag dör, sänd inte ett kors på min gravsten, för jag vill inte lura någon att jag var en kristen, för det är jag inte. Han varit sjukare och sjukare. Mamma samlade förebedjare och de började be för denne man. Han hette Aaron Andersson. Och när de ber för honom, helt plötsligt så kommer Guds kraft över honom. Och han ropar ut: jag känner kraften. Vilken kraft, vilken kraft. Och han blir omedelbart helad. Denne Aaron Andersson, han går på bibelskola i Sundsvall. Och börjar predika lite grann. Och en väckelse bryter ut i Medelpad. Människor i hundratals kommer till tro. Väckelsen sprider sig. Han börjar predika i Sandviken, i Gävle, Göteborg, Stockholm. Många hundra människor, tusentals människor kommer till tro genom Aaron Anderssons förkunnelse. Han gifter sig med Nita. Och 1931 åker de ut som missionärer till Kongo. Och de tänkte, nu ska det bli väckelse i Kongo. Det var jättetufft. I 3 år kämpade de. De bad, de predikade och de arbetade och såg väldigt lite resultat. Men efter 3 år så kommer det stora genombrottet. Stora skaror börjar komma till tro. Mäktiga helande under sker och det blir en kraftig församlingstillväxt. Han var en utsänd missionär från Svenska Baptistmissionen. Vårt land är ett missionsland. Sedan mitten av 1800-talet har vi sänt ut missionärer över hela den här jorden mot de onådda. Du och jag har möjlighet att vara med i Guds mission. Att nå världen med evangelium om Jesus Kristus. Och mina vänner, det kommer ske. Vi hörde det här i inledningsordet. Frågan är om du och jag vill vara med eller ej. Och frågan är, vad kommer det att kosta? För det kostar allting någonting. Den frälsning som vi tar emot av nåd gratis, den kostade allt för Jesus. Hans liv, hans blod. Han dog för dig och mig. Han uppstod för dig och mig. Det finns en extrem obalans i vår värld idag. I det området som kallas 1040-fönstret, som finns på den 10:e till den 40:e breddgraden norr om ekvatorn, över Nordafrika, Mellanöstern, Asien, bort mot Sydostasien, ända bort till Japan. Där bor det 5,2 miljarder människor. Av dem så är det 3,2 miljarder som aldrig hört talas om Jesus Kristus. De har aldrig hört hans namn. De har aldrig hört evangeliet. Många av folken saknar Bibeln på sitt språk. Inom detta område så finns det folkgrupper där det inte finns en enda Jesus troende människa. Vi som bor i Sverige, vi som finns här i Motala idag, varje dag kan vi plocka upp vår bibel och läsa Guds ord. Vi kan slå på YouTube, vi kan lyssna på poddar, vi kan lyssna på undervisning på kristen TV, på radio, vi kan gå på cellgrupp, bönegrupper, gudstjänster som den här. Och samtidigt finns det människor som aldrig någonsin får höra talas om Jesus. Det här, mina vänner, känns inte helt rättvist. Det finns något som kallas de mänskliga rättigheterna. Hör du talas om dem? Den mest kända deklarationen är FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948. Den består av 30 artiklar. Artikel 1 börjar så här: alla människor är födda fria och lika i värde och rättighet. Jag läser den igen och låter den sjunka in. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättighet. Sen följer 29 artiklar som alla har den första artikeln som sin grund. Men det finns en 31:a artikel som vi inte fick med, som jag vill addera till de första 30. Den borde heta: alla människors lika värde att få höra evangelium om Jesus Kristus. Alla borde få rätt att höra om Jesus. Du vet, jag tror på ett rättvisemärkt evangelium. Idag så har vi ju rättvisemärkta varor. Vi pratar om hållbarhet. Vi pratar om miljöpåverkan, koldioxidavtryck. Jag säger inte att det är oviktigt. Men det finns en sak som är viktigare än någonting annat. Det är att alla människor någon gång under sitt liv får höra talas om Jesus Kristus. Någonting behöver ske här. Någonting behöver ske i våra hjärtan, i våra sinnen, våra ord och våra gärningar. Det vill säga att det här duger inte. Det här är inte rätt. Det här är inte rättvist. Jag har märkt när jag pratar med den unga generationen, unga människor som ni som sitter där uppe på läktaren. Då säger de, det är viktigt att det är rättvist. Det är viktigt att vi gör det som är rätt. Ett rättvisemärkt evangelium. Det är ett evangelium som går till alla människor. Där alla får möjligheten att höra om Jesus. Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Vad innebär det för oss kristna? Nummer ett borde det innebära att vi ger människor den mänskliga rättigheten att få höra evangelium. Att vi åker till dem och predikar. Att vi bryr oss om dem som ingen annan bryr sig om. Men någon måste gå före. Pionjärerna måste gå före. Matteus 24:14 säger, som vi hörde citeras delvis här idag, där Jesus säger, när lärjungarna pratar med honom om ändens tid, vad måste hända innan ändens tid slår till, innan du kommer komma tillbaka den dag som du pratar om. Och då säger Jesus att detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. Det står i Matteus evangeliet 24:14. Gud har gett oss ett uppdrag. Att nå människor med evangelium om Jesus Kristus. Och det här uppdraget kommer fullbordas, mina vänner. Frågan är, vill vi vara med? Frågan är, vad får det kosta? Frågan är, vad ägnar vi våra liv åt? Frågan är, vad ska du och jag göra åt saken? För en dag så kommer de stå där. Du kommer vara där. Det står i Uppenbarelseboken 7:9. Så skriver aposteln Johannes. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna. Av alla folk. Och stammar. Och länder. Och språk. De stod inför tronen och inför lammet. Klädda i vita kläder med palmblad i sina händer, och de ropade ut med hög röst: frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen och lammet. Du och jag kommer vara inför Guds tron tillsammans med människor från alla folk, alla stammar, alla länder, alla språk. Det kommer att ske. Frågan är, kommer du och jag vara med i det? Kommer du och jag kunna stå där med gott samvete och säga, vi gjorde vad vi kunde, vi gjorde vad som krävdes? Eller hade vi fullt upp med för mycket annat? Det är en bra fråga jag får ställa mig. Vad lever jag för? Vad lägger jag ner min tid? Till vad använder jag mina pengar? Jag tror att det är dags att vi gräver ur missionsbrunnen så att det levande vattnet får börja flöda fram. Det vi som svenska församlingar hittar tillbaka till den pionjära missionskallelsen som har varit så tydlig från mitten av 1800-talet. Sverige var ett land i fattigdom, i supkalas, i misär. Ett av Europas allra fattigaste länder. Människor började söka Gud. Man började läsa Bibeln. Man blir berörd av den helige ande. Helige ande börjar tala. Och man predikade evangelium i vårt land. Och man predikade evangelium på platser där ingen hade varit förut. Enkla svenska män och kvinnor. Jag kan se kopplingen mellan sändande och pionjärmission. Pionjära missionärer och väckelse i vårt land. Den har funnits där sedan mitten av 1800-talet. Det är dags att vi gräver ur brunnarna, mina vänner. Det är dags att vi tar ett omtag. Det är dags att vi omprioriterar. Det är dags att vi kastar oss på Herren och börjar ropa till honom. Om hjälp. Om insikt. Om uppenbarelse. Att vi tar emot en helig andes kraft. Så att vi kan vara hans vittnen. I Motala. I regionen. Och till och med i Mjölby. Och till jordens yttersta gräns. Predikaren 11:1 säger så här. Det är mitt sista bibelord. Sänd ditt bröd över vattnet. För med tiden får du det tillbaka. Ett visdomens ord. Sänd ditt bröd över vattnet. För med tiden får du det tillbaka. Vill vi ha väckelse i vårt land, så behöver vi sända vårt bröd över vattnet. Till dem som inte har någon som helst chans att få höra om Jesus Kristus. Om inte någon reser dit och predikar för dem. 3,2 miljarder människor inom 10-40-fönstret väntar på dig och mig. Du och jag kan göra skillnad. Vad får det kosta? Och vill vi vara med? Jag tror det. Jag tror du vill vara med. Jag vill vara med. Tillsammans kan vi göra skillnad. För världens folk. Men också för vårt land. För vi är i en desperat situation i vårt land. Vi behöver väckelse. Vi behöver Jesus Kristus i vårt samhälle. Tyvärr så ser inte våra politiker det här. Och våra styrande tyvärr. Väldigt få i alla fall. Vi tror att vi ska kunna fixa till det här med smarta lösningar. Det finns inga smarta lösningar. Det finns en lösning. Han heter Jesus Kristus. Amen.